Det är onsdagen den 12 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag har det varit partiledardebatt i riksdagen, den allra första under valåret 2022. Hur ser det politiska landskapet ut? Vilken är partiernas form inför valåret och vilka frågor har betydelse? Det är vad vi ska diskutera idag och det gör jag tillsammans med Lisa Pelling som är chef för tankesmedjan Arena Idé och ledarskribent på Dagens Arena. Välkommen!
Tack så hemskt mycket Tove. Kul att vara här.
Ja, roligt att ha dig här och likaså min kollega Maria Ludvigsson, ledarskribent här i Svenska Dagbladet. Välkommen du med.
Tack så mycket.
Och du har varit borta på riksdagen och kommenterat idag.
Ja, tidigare. Precis. Jag hade glädjen att sitta i den där lilla, lilla studion tillsammans med Stigbjörn Ljunggren.
Och hade ni munskydd?
Nej.
Nej.
Däremot så syns det lite fånigt om de som orkar se det på SVT Forum kan se att mitt under sändning så kryper det in en studioman. Och liksom kommer bakom min rygg för att vara något strul med min mick. Det är faktiskt ganska komiskt inslag. Sen höjer jag tittarsiffrorna.
Ja, precis. Vad gör de inte numera för att dra publik? Ja, ni är båda varmt välkomna. Och vi börjar med någon, liksom, om ni har någon första kommentar om hur ni uppfattade den här debatten som helhet. Hur skulle ni beskriva den för någon som inte har sett den? Lisa, du får börja.
Ja, men det märks absolut att det är valår. Oj, vad liksom temperaturen har skruvats upp och vad liksom vassa de kan vara i replikskifterna. Och det är väldigt tydligt att det här var någon slags liksom test av det som ska bli slagorden inför valet. När liksom Magdalena Andersson säger att Sverige kan bättre och Ulf Kristersson pratar om förnyelse och Ebba Busch pratar om nystart. Det är väldigt liksom tydligt att det finns vissa nyckeluttryck där som vi kommer att höra igen och igen och igen.
De testar sina soundbites som det heter.
Verkligen.
På svenska.
Yes. Ja.
Maria, vad säger du? Hur kände du att debatten var?
Jag blev glatt överraskad. Jag tyckte att det var äntligen en... Alltså, det är länge sedan som jag tyckte att en riksdagsdebatt var riktigt rolig att lyssna på. Och då kanske vi har lite olika uppfattningar vad som är humor då, men jag tycker det är bra tv och bra politik när partiledarna kan vara både retoriska men också ideologiska, och det var man faktiskt nu. Och jag tror dels naturligtvis för att det är valår, men också mycket tack vare Magdalena Andersson. Det är jättebra för oppositionen att de får en statsminister och en socialdemokratisk partiledare som är lite tuffare mot dem och som är någon att, man behöver någon att stångas emot. Det måste finnas motstånd i politik, annars blir det väldigt platt. Jag tyckte det också, det märktes på Ulf Kristersson. Han var, de som beskriver honom som terrier, vad är i närheten av där han är nu. Jag tycker det blev bra.
Det är ju en sån här ledarskapsteoribild att man tänker sig att man alla sitter i en båt och där sitter 8 personer och så kliver någon ur och så kommer det till en ny person och då ändras hela dynamiken, ja, i den här båten. Mm. Och det var en av mina funderingar, hur liksom blev dynamiken kring just Magdalena Andersson? Lisa, vad tänker du kring det?
Ja, men jag håller med Maria. Hon är en väldigt skicklig debattör och det märktes verkligen under debatten. Får jag nämna min liksom favorit? Jag tyckte det var så otroligt roligt när Johan Persson beskriver hur svenska hushåll slipar skridskorna på elmätaren. Jag tyckte det var jättekul. Och Magdalena Andersson kontrar med att man kan inte värma sitt hus med pratkvarnar. Det var jättekul.
Ja, det var faktiskt elegant.
Men också en bra liksom illustration på den fråga som Johan Persson ju lyfte fram som sin profilfråga, man ska säga, var ju liksom kärnkraftsfrågan och elpriserna.
Vi hade också, när Ulf Kristersson sa att han hittade, man ska nu lyfta på alla stenar i kriminalitetspolitiken, och sa han, under den första stenen så hittar vi Morgan Johansson. Och
det var jättekul.
Ja. Det var roligt och det är inte bara att det är vast, utan det är också lustfyllt.
Jag tänker, vi brukar ju ibland på den kommenterande sidan klaga på att det är så dåligt med esprit i svensk debatt. Och vi kanske inte är britter än. Nu har de för övrigt haft det väldigt tufft just under huset idag. Men vi kanske rör oss ditåt. Kan vi hoppas på det?
Det tror jag att vi kan göra tack vare att laguppställningen ser ut som den gör just nu. Och det bådar gott. Kanske, men egentligen kanske varje valår borde börja med att något parti byter partiledare eller att vi får en ny statsminister. För det verkar som att det ger ny energi till det hela. Och för oss som arbetar med det så är det ju en arbetsmiljöfråga att det ska bli lite bättre debatter.
Det är väl ljudeffekterna man liksom saknar. I brittiska parlamentet är det ju mycket liksom tjoande och buande och applåder och sånt där. Jag vet inte riktigt. Det finns ju någon fin gräns där när det liksom går över styr och bara blir sandlåda och barnsligt av alltihopa. Men det ser ju lite konstigt ut när det är liksom årets första partiledardebatt och man inleder valåret och det är ganska glest i riksdagens bänkar. Sant. Och de här liksom pliktskyldiga applåderna ekar ganska tomt, även när Magdalena Andersson som ändå har liksom 100 personer potentiellt med sig i kammaren håller sitt kanske liksom viktigaste anförande i riksdagen.
Kan det bero på restriktioner att de inte får vara där? Eller är det ointresse? Ja,
så skulle det kunna vara. Så skulle det kunna vara.
Jag tyckte också att det var anmärkningsvärt få. Det är ju roligt då.
Och man noterade att de som var där ändå satt med munskydd.
Ja, jättespännande.
Det var inte riktigt samma ljudnivå som i det brittiska parlamentet idag. Vi kan bara lyssna lite kort på hur det lät.
Washing machine manufacturers are considering installing microfiber filter systems in all new washing machines. Will the Prime Minister ask his ministers? Will the Prime Minister ask his ministers to look at...
I've got a slight problem. Some of you want to catch my eye. The longer this question takes, the less other people will get.
Ja, vi är inte riktigt där än, men vi får väl se. Nu valåret har ju som sagt bara börjat. Men energinivån då uppfattar jag det som att ni tycker att det är en hög energinivå. Fanns det några andra drag? Men det har ju i sina perioder har det ju varit extremt grinigt och grälsjukt i svensk politik. Vad fanns det för andra drag i debatten tycker ni, om man försöker hålla sig fortfarande på en metanivå?
Jag tyckte att det var väldigt tydligt att Moderaterna och Kristdemokraterna är just det som Ebba Busch sa, en kärnan i regeringsalternativet. Det symboliseras också av att de faktiskt satt rent fysiskt bredvid varandra i kammaren och deras argumentation kompletterar varandra, stärker varandras argumentation. Så det var väldigt, väldigt tydligt. Däremot så kan ju jag tycka att det är ganska anmärkningsvärt att man bara några månader efter att man har ägnat mycket energi i svensk politik åt att dra röda linjer när det gäller samarbete med Sverigedemokraterna, presentera ett regeringsalternativ där Sverigedemokraterna ingår som sammansvetsat. Ebba Busch sa en samkörd agenda för en ny start för Sverige. Och det verkar som att liksom den enda röda linjen som finns kvar det är att Jimmy Åkesson och hans partikamrater inte kommer att erbjudas statsrådsportföljer. Däremot så verkar det som att alla andra röda linjer vara försvunna.
Ja, faktiskt så tänkte jag på i debatten att jag tyckte Jimmy Åkesson ställer sig fortfarande utanför. Han agerar fortfarande som den som är liksom en nykomling, den som kommer och ser på det här med en annan blick från folkdjupet och sådär. Han gör sig till... Han är fortfarande Sverigedemokraterna som de var i början när de kom och kritiserade det etablissemanget. Han intar fortfarande inte rollen som en av alla partiledare. Det förvånade mig att han i sin huvudreplik på statsministern så läste han bara upp en skrivelse som de har skickat till konstitutionsutskottet som handlar om pandemibegränsningarna just nu. Alltså det här är en... Det är förvisso en viktig fråga och jag kan tycka att han har rätt i mycket i kritiken. Men att använda hela sin talartid till att bli lite grann av en sidoröst som inte är en etablerad del av hela debatten, det förvånar mig. Och det tycker jag på något sätt är tecken på, jag funderar på om det är så att han egentligen inte är så sugen på att vara partiledare när man väl sitter i en annan maktposition, utan han är den evige oppositionspolitiken eller kritiken eller den som ska säga hur det egentligen är. Det är en annan roll än att vara partiledare i ett etablerat parti.
Ja, än så länge så har han ju, de har ju aldrig prövat sin någon annan roll och den har ju tjänat dem väl. Och det är väl det som är den stora frågan kring också förhållningssättet kring dem. Kommer de andra partierna, eller kommer hela politiska landskapet att skadas om de släpps in mer i värmen, eller kommer glansen att falla av dem, så att säga? Än så länge så är det bara en teoretisk fråga.
Man kan ju se på det i våra grannländer, till exempel i Norge, där Fremskrittspartiet gick från att vara en utmanare verkligen utifrån och på skrodden, som de säger, till att bli ett parti bland andra. När man då tvingades ta ansvar, framförallt ute i kommuner och landsting motsvarande, och vad det gjorde med partiet och dess företrädare. Så det är klart att komma in i en faktisk maktposition, det påverkar ju ett parti som bara är van vid att vara i opposition eller lite, vad ska vi säga, lite ungdomligt upprorisk på något sätt mot makten.
Jag gjorde samma spaning som du, Maria. Jag var också väldigt förvånad över Jimmy Åkessons första inlägg i partiledardebatten, att han då helt och hållet ägnade åt pandemihanteringen.
Ja, han fiskar fortfarande röster.
Ja, bland liksom antivaxare. och det är liksom, när det framstår så mycket märkligt, det är väl så att formatet för de här partiledardebatterna ska man väl påminna sig om. De tvingar ju partierna att ta upp ett ganska begränsat antal frågor, och framförallt så märker man ju det på den liksom första replikrundan, att de har valt ut en varsin fråga som de liksom vill fokusera på. Och det hade kanske inte varit så konstigt om Jimmy Åkesson hade valt den första repliken, men nu ägnade han liksom hela sitt inledningsanförande enbart åt den här frågan. Och det, jag undrade lite grann om det kan vara inspirerat av liksom Sverigedemokraternas europeiska systerpartier.
Eller att han inte förmår mer, att han vill sätta sig på sidan om och kritisera etablissemanget istället för att inse att du är en del av det nu. Du ska ta plats, du ska prata idéer och visa på skillnader. Det blev lite det där att han accepterar rollen som den som inte får vara med och heller inte vill vara med.
Jag tänker också om man har ett liksom europeiskt perspektiv på den svenska pandemihanteringen och framför allt på de liksom restriktioner som finns nu, så är de ju liksom mildare än någonting som alla andra europeiska länder har. Så att Jimmy Åkesson försöker liksom i så fall inspirera sig av en debatt som finns på kontinenten, det verkar lite märkligt. Och sen är det dessutom så att Sverigedemokraterna liksom saknar all trovärdighet när det handlar om att argumentera för enskildas fri- och rättigheter och försvar för demokratin. Det är liksom verkligen inte deras bästa gren, skulle jag säga.
Ja, men det kan jag hålla med om. Samtidigt så tror jag att Sverigedemokraterna har ju haft historiskt en fenomenal förmåga att se bakom hörnet och att ta en position som de andra partierna kommer att komma till. Och det är klart att det är rimligt att diskutera, det gör vi också, om de restriktioner som vi har står i proportion till det vi vet och risken och faran. Men sen håller jag med om att det är inte så att det har funnits en konsekvens i sätt Sverigedemokraterna argumenterat genom pandemin, och de har inte valt att ta det perspektivet som de tar nu tidigare. Så det är lite, men däremot så tror jag att de har näsa för vart åt vinden blåser.
Ja, det gör det, för jag kan hålla med i delar av hans kritik, så det är inte frågan i sig, utan det är bara att inte göra mer av sin tid i talarstolen som det tredje största partiets partiledare. Alltså man kan göra, det finns så mycket politik han skulle kunna ta upp och inte bara den här frågan.
Sen ska man också säga då att i senaste mätningar så har de ju faktiskt gått om Moderaterna som varandes det näst största partiet. Och sånt där brukar ju påverka vilka positioner partiledarna tar och inte minst humöret internt i partierna. Ska vi säga någonting också om formen för de olika partierna? Vi behöver inte gå igenom alla åtta, men om det är någonting som ni tycker sticker ut. Jag menar, ett parti som ändå känns vara på väldigt god frammarsch är ju Vänsterpartiet under Nooshi Dadgostar. Det har ju också blivit en nytändning, och jag tänker att där är ett liksom potentiellt mycket liksom tuffare konkurrens för Socialdemokraterna. Jag vet inte om du delar den bilden, Lisa?
Jo, absolut. Och Nooshi är ju en väldigt skicklig debattör, men Och hon hade också, tyckte jag, ett väldigt skickligt liksom upplägg på sitt anförande som ju verkligen stack ut. Hon nämner sjukförsäkringen och hon nämner pensionerna och liksom ser till att Vänsterpartiet får ta åt sig äran för en inkomstförstärkning som ju rör många hundratusentals svenskar. Och sen så länkar hon över det till elpriserna och säger de här stora framgångarna som Vänsterpartiet har fått igenom, de riskeras nu med elpriserna. Och sen så är hon ju ensam i riksdagen om att argumentera för att det skulle ha som konsekvens att vi ska exportera mindre el till kontinenten. Och det är ju ett ja, men ganska smart sätt att lyfta fram ett helt annat förslag till hur den här frågan ska hanteras, och ett skickligt sätt att kontrastera den egna politiken mot övriga partiers politik.
Vad tror du ligger i dynamikens riktning? Kommer hon och Vänsterpartiet att kunna pressa Socialdemokraterna att bli mer vänster, eller kommer man att låta släppa vänsterflanken?
Ja, alltså de väljare som Socialdemokraterna vill vinna är ju framförallt väljare som lockas över blockgränsen. Mm. De andra väljarna har man ju så att säga ändå. Så att jag tror inte att man kommer att försöka tävla med Vänsterpartiet om de som röstar enbart för att stärka sjukförsäkringen eller bara har stärkta pensioner för pensionärer med sämst inkomst för ögonen, även om man ju för trovärdighetens skull kommer att liksom säga att det här är viktigt. Men det är inte där krutet kommer att läggas, tror jag, utan på frågor som potentiellt kan vinna över väljare från andra sidan blockgränsen. Och då är liksom de här frågorna som har att göra med regeringsduglighet, partiet som vet vad industrin behöver och som klarar av att också leverera det, trygghet istället för populism när det gäller rättsfrågorna, en leverans verkligen av fler poliser, av hårdare straff, men också arbete mot segregation, den typen som liksom borgerliga väljare kan tycka är en bra politik.
Mm. På gärdsgården hänger ju också nu då Liberalerna, och det är Johan Persson som ersätter Nyamko Sabuni i de här debatterna eftersom hon inte sitter i riksdagen. Hur klarade sig Liberalerna idag, Maria?
Ja, inte särskilt bra. Jag tyckte att det var slående hur less han lät. Alltså det här, den här dynamiken som naturligtvis uppstår när man märker att vad vi än gör så funkar inte. Vi får inte bättre siffror och vi kämpar på. Så det är klart att det är lite tröstlöst. Och dessutom att inte ha partiledaren i riksdagen gör också svårt. Jag tyckte inte att han... Det var någon som kommenterade och sa att det är nästan som att de redan har gett upp. Att det lät lite sådär, det spelar ingen roll vad jag säger. Nu står jag här och rapar det här i alla fall och säger det jag ska. Men att det fanns inte riktigt den här gnistan.
Mm. Jag håller med om det. Jag tycker det finns en liksom hårfin skillnad där mellan liksom engagemang och ilska. Att vara engagerad kan ju ofta liksom slå över i att man blir arg på orättvisor och arg på motståndarens dåliga förslag och liksom arg på samhällsproblemen. Men man kan inte vara arg på väljarna. Man får inte vara liksom aggressiv, utan man måste vara engagerande just. Och säga, kom med mig i det här, jag brinner verkligen för detta. Och Johan Perssons argumentationsstil har liksom ramlat över i ilska och liksom frustration. Ja, men jag håller med dig, Maria. Han hade inte sin bästa dag, och hans bästa dagar är tyvärr inte heller tillräckligt bra för att lyfta Liberalerna. Det är den krassa verkligheten.
Och det är ju ett poddavsnitt i sig att diskutera Liberalerna som jag kan tycka verkligen behövs, men som inte riktigt har hittat sin röst.
Oh, det är många poddavsnitt gjorda och fler ligger framför oss, ja, när det gäller Liberalerna. Om man ska säga konfliktlinjer innehållsmässigt, vilka tyckte ni kom fram som kändes viktigast och varför?
Jag blev väldigt förtjust när jag hörde att Ulf Kristersson tog ledning från det borgerliga hållet att diskutera skolpolitiken. Det var väntat att Magdalena Andersson skulle ta upp just den frågan, därför att det är en vänsterfråga som håller, och borgerligheten har varit väldigt dålig i den diskussionen. Och så visar han att han viker inte en millimeter. Han står där. Han försvarar systemet som sådant till skillnad från de andra borgarna som brukar säga att ja, jo, det är klart att allting inte är jättebra och vi borde säkert och så, så säger jag nej. Det ni har någonting emot, det är det att föräldrar själva får välja. Sverige har ett unikt system och det är någonting bra att det är det unika systemet. Så han vände helt, tycker jag, den skolpolitiska debatten som de har låtit hittills till att handla om två huvudmotståndare som ser helt olika på elevers, föräldrars och lärares roll gentemot statens rätt att bestämma. Så det tycker jag var jätteintressant och väldigt tydligt att det blev en idémässig skiljelinje där mellan höger och vänster.
Jag håller med, det var oväntat konfrontatoriskt.
Ja, jag blev glatt överraskad.
Lisa, vad tycker du?
Nej, men jag tror inte att han har mycket för det. Jag tror att Moderaterna och borgerligheten har förlorat striden om marknadsskolan och att det finns en väldigt bred enighet om att elever ska få välja skola, men skolor ska inte få välja elever, och att företag driver skolor med vinstintresse på bekostnad av alla andra intressen, samhällsintresset av utbildad arbetskraft, intresset av en välutbildad befolkning. Den striden tror jag är förlorad för borgerligheten. Men det var inte det jag skulle... Det var ägnat annat poddavsnitt om. Jag tyckte att det var väldigt intressant hur liksom kärnkraften var väldigt närvarande i den här partiledardebatten också. Och hur... det är väl Torbjörn Nilssons spaning att det var Kristdemokraternas utvärdering av förra valets framgångar där man liksom konstaterade att det här att man slängde in kärnkraften i klimatdebatten gjorde att man kunde ta vissa poäng. Samtidigt så känns det som att man tänker sig att den nuvarande elkrisen ska ge ytterligare stöd för att satsa på kärnkraft. Men där tror jag att man gör en felbedömning. För jag tror att de flesta inser att elkrisen är liksom här och nu. Det är i slutet på den här månaden som de skyhöga elräkningarna ska betalas. Och ny kärnkraft kan finnas på plats om ett antal decennier. Så folk liksom fattar att kärnkraften kan inte vara en lösning på elförsörjningen här och nu. Utan det är ju mera vindkraft, bättre utnyttjad vattenkraft, mera biobränslen.
Även på detta område kan utlovas fler poddar. Om jag också då får lägga till något i fråga om konfliktlinjer, så ska jag för ovanligt en skull, och jag är inte det så ofta, det har varit mycket kritik mot Centerpartiet, men jag ska ge en eloge till Annie Lööf som jag tycker på två sätt tydliggjorde konfliktlinjer. Det ena var en tilltryckning till Jimmy Åkesson när det gäller Sverigedemokraternas svårigheter att hitta en tydlighet mellan demokratiska och icke-demokratiska vägval, så att säga. Och i det här fallet så hade hon ju också tittat på rena formuleringar som handlade om balans mellan stormakterna apropå det allvarliga läge som världen befinner sig i. Och där tyckte jag att Jimmy Åkesson tydligt undvek att svara på frågan, eller rättare sagt, han sa att han inte ville svara på frågan. Det andra handlar ju då om hennes påpekande att regeringen inte företräder riksdagens majoritet när det gäller NATO-optionsfrågan, och där Magdalena Andersson ju på något sätt kom på en defensiv plats där, vilket är naturligt därför att läget ser sånt ut. Och det uppskattar jag. Nu har jag suttit två dagar på Folk och Försvar och var ändå glad att frågeställningarna fanns med, även om de kanske skulle ha fått tagit ännu större plats.
Apropå det så tyckte jag att Magdalena Andersson, eller statsministern då, hon inledde det hela väldigt tydligt med, för hon utgick ifrån världsläget, och det var fullt rimligt. Det är inte säkert att alla andra statsministerkandidater hade gjort det, men det tycker jag var helt rimligt och helt rätt, och det satte också lite grann nivån för debatten i övrigt, tror jag. Alltså när man ser hur det ser ut runt omkring oss och de säkerhetspolitiska spänningarna och de orörda krafter som det handlar om, så är det är bra att ta intryck av det när man ska diskutera nationell politik, och det fanns med i debatten hela tiden, och det var bra. Sen tappade hon då fortsättningsvis i debatt energi och sådär, men där var hon tydlig.
Ambitionen var att vara vuxen i rummet. Till sist då, om ni får svara på, för det första, om det var någonting som ni saknade i debatten och för det andra vad ni önskar er framåt. För det här kommer vi att få se många omgångar av innan det är val i september. Det blir många partiledardebattsrundor. Så ett, vad ni saknade och två, vad ni önskar framåt. Lisa, du får börja.
Jag skulle gärna ha sett mera debatt om äldreomsorgen. Jag tänker att pandemin ju liksom blixtbelyser bristerna inom äldreomsorgen. Och de har ju letat sig in ända in i Moderaterna med Robert Wenglén i Lomma som har återkommunaliserat äldreomsorgen. Det finns många anledningar att prata om hur vi organiserar äldreomsorg och omsorgen om våra liksom, bräckligaste och mest utsatta medlemmar och samhällsmedlemmar. Så att det hade jag gärna sett mera. Men annars håller jag med om att det var roligt att skolan kommer upp, och det tror jag att den kommer att göra fler gånger.
Och du önskar dig mer av det?
Ja.
Ja, Maria?
Jag håller också med om skolan. Sen kan jag tycka att det blir ju en teknisk fråga när man diskuterar själva valsystemet. Så att man får välja sig skola eller inte, det ska vara självklart. Men det man borde få plats med dessutom, det är synen på kunskap och synen på lärarrollen och allting detta som också spelar roll för vilken skola man får. Så det kan jag väl säga att jag skulle vilja ha lite mer av. Men i övrigt så tycker jag att det var bra, därför att det fanns tydliga idémässiga konfliktlinjer som man gärna talade om. Vi har ju tyvärr haft en borgerlighet som då och då har varit mer angelägen om att låta som socialdemokrater än som de som utmanar socialdemokraterna. Och så var det inte i den här debatten, och det tyckte jag var i högsta grad av godo.
Då hoppas vi att det fortsätter med tydlighet och hög energinivå hela valåret ut, och vi lär få anledning att prata flera gånger igen. Stort tack Lisa Pelling och Maria Ludvigsson för att ni ville medverka i diskussionen idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller funderingar, hör ni av er till ledarsidan@svd.se. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.